Jag ska läsa predikotexten, två olika ställen, och den första är ifrån Andra Mosebok kapitel 19, vers 3-6. Jag läser också från Folkbibeln. Och Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska säga till Israels barn. Och nästa text är från första Johannes. Johannes första brev, kapitel 2, vers 1-6. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud. Han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.
Vi kommer under våren här att läsa 10 Guds bud. Det kommer att bli en galen och omtumlande vår. Det är jag nästan säker på faktiskt. Det är för att de här orden tränger sig på. De är lika relevanta idag som någonsin. Och när vi kommer i kontakt med dem så kommer de att beröra. Troligtvis också provocera och störa. De avslöjar vår synd och de visar en väg av lydnad och helighet som är djupt provocerad för den tid och det samhälle som vi lever i. Och som vi förstås är präglade av. Och jag är frestad, ständigt frestad att linda in de här buden. Jag läser in mig och jag undrar hur i hela världen ska jag våga säga det här? Men buden föreskriver också att vi ska tala sanning mot varandra och det gäller i högsta grad predikanten. Så det blir spännande, vänner. Under de här predikningarna som ligger framför så kommer jag att försöka balansera 3 perspektiv. Dels, det första perspektivet, är buden givna att förkroppsligas och gestaltas av Guds eget folk. De har en funktion att forma ett folk som är annorlunda mot alla andra folk. Ett sanningens folk som har en Gud som kommer nära. Första perspektivet. Det andra perspektivet, här kommer vi att tala om lydnad helt enkelt. Vi kommer att tala om den synd som buden förbjuder och den dygd som buden föreskriver. Buden är givna att lydas, att efterföljas. Och för det tredje så är buden givna som en pedagog, säger Paulus i Galaterbrevet 3. Buden är liksom vår uppfostrare som avslöjar att vi är syndare och som också i sin tur visar att frälsningen bara finns i Kristus. Vi klarar inte av att hålla dessa bud. Och det kommer vi att se. Och när vår egen orättfärdighet avslöjas så kommer hans rättfärdighet att lysa allt starkare. Och den här predikan är en introduktion. Det innebär att den kommer att spreta och den kommer inte att kännas riktigt som en vanlig predikan. Men det får vi stå ut med. Jag kommer att börja med första budet i nästa predikan. Så idag så skulle jag bara vilja utveckla någonting av de här 2 första perspektiven som jag har en känsla av att jag inte kommer att hinna utveckla senare. Tre punkter blir det då. För det första, vilka buden ges till. Och också någonting om varför. För det andra så vill jag säga någonting om lydnad helt enkelt. Och för det tredje, mycket kort blir det, att buden driver oss till Kristus. Okej, punkt ett. Och jag fortsätter strukturen. Alltså, vissa av er har faktiskt uttryckt att ni gillar att jag håller på med punkter och underpunkter och sånt där fram och tillbaka. Så nu gör jag det. Under första punkten så vill jag ha tre punkter. A, B och C. A, ett A, så vill jag säga någonting om budens kontext. Vilket sammanhang de ges. Ett B, mer specifikt om vilka som tar emot buden. Och C, budens syfte i det här kollektiva sammanhanget. Jag ska förklara vad jag menar. Punkt 1a. För att förstå buden så måste vi förstå någonting om det sammanhang i vilket de gavs. Under 400 års tid, det här är svindlande. Under 400 års tid så har Israels folk, ett helt folk, varit förslavade i Egypten. Så leder olika omständigheter fram till att en pojke som heter Mose adopteras av faraos dotter. Och han blir uppfostrad i faraos eget palats. Men så vid ett tillfälle så dödar han en egyptier. Och han blir tvungen att fly ut i öknen. Och där uppenbarar sig Gud för honom. Han uppenbarar sig för denna mördare, Mose. Och han kallar honom att gå till farao och begära att farao släpper Israels folk fria. Han ska begära att Israels folk blir fria. Och här är det viktigt att vi inte läser in vår tids uppfattning in i texten här om vad frihet är för någonting. I vår tid så ser vi frihet som en sorts gränslöshet och brist på auktoritet. Vi tänker att frihet är att kunna göra vad man vill, när man vill och hur man vill utan att någon kommer och lägger sig i. Och vi ska se att under seriens gång här i detalj att det inte bara är en ytlig tanke utan att det också är en dåres tanke. Den frihet som Gud kallar sitt folk in i är en frihet från slaveri och en frihet till att fira gudstjänst inför den levande guden. Mose ska säga till farao, släpp mitt folk så att de kan fira gudstjänst inför Herren. Och farao vägrar ju förstås. Och efter en hel del dramatik så kan de till sist ge sig iväg in i friheten. Nu är de fria att fira gudstjänst inför Herren. Men hur firar man gudstjänst inför Herren? De har ju levt som folk 400 år i slaveri. De har aldrig fått fira gudstjänst. Hur gör man egentligen när man firar gudstjänst? Gud kallar Mose upp till Sinai berg, upp till toppen på berget. Och jag läser den text som Sofia läste tidigare här. Andra Mosebok 19, vers 36. Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus. Så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, till hela jorden är min. Ni ska vara för mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Så Gud talar helt enkelt om för israeliterna. Jag har betalat ett högt pris för er. Ni har förts ut ur slaveriet. Inte för att slippa alla band. Utan för att ni helt och fullt ska kunna tillhöra mig. För att ni ska kunna tillbe mig och älska mig. Så hur ska nu den här gudstjänsten se ut egentligen? Här kommer då uppräkningen av de 10 buden. Ha inga andra gudar. Ha bara sex med din fru. Stjäl inte. Man kan tycka att det låter som en märklig gudstjänst. Varför skulle Gud bry sig om sådana saker? Det för oss in på den andra punkten, 1b. Det handlar om budens mottagare. Alltså buden gavs inte till x antal individer för deras egen personliga uppbyggelses skull. Utan de gavs till ett folk, till en gemenskap, till en församling. Vi förs in i ett sammanhang där ett folk liksom i vid bemärkelse ska fira gudstjänst inför Gud, inför en helig och rättfärdig Gud. Och i detta sammanhang så blir det tydligt att saker som frihet och tillbedjan och lydnad hänger ihop. De är liksom tätt förknippade med varandra. Och dessa saker är knutna till en gemenskap, till ett folk. Fundera på det. Frihet, tillbedjan och lydnad hänger ihop. Och det hänger ihop förknippat med en gemenskap. Och för det tredje, budens syfte här, den tredje underpunkten alltså. Budens syfte är alltså i det här sammanhanget att forma den här gemenskapen, det här folket, till ett sanningens folk, till ett Guds folk. Ett folk som är bärare av Guds egen uppenbarelse. Gud säger till folket i den sjätte versen här: ni ska vara för mig ett rike av präster och ett heligt folk. Det vill säga, ni ska vara ett annorlunda folk mot alla de andra folken. Ni ska vara avskilda från dem. Och genom att se på er så ska de se och förstå någonting av vem jag, den levande guden, är. Ni ska vara ett rike av präster. Det vill säga, ni finns till för hela världens skull. Ni har en funktion i förbön och i offer och i medling. Israels folk finns till för att de genom sitt sätt att leva i lydnad för Guds bud ska väcka uppmärksamhet och förundran bland de andra folken. Mose säger i 5 Mosebok 4, vers 6-8: ni ska hålla och följa dem, det vill säga buden. Och det ska tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra om alla dessa lagar ska de säga: i sanning, detta stora folk är ett vist och förståndigt folk. Mose fortsätter: Ty finns något annat stort folk som har gudar som är nära det som Herren, vår Gud, är nära oss, så ofta vi åkallar honom? Och finns det något annat stort folk som har stadgar och föreskrifter som är rättfärdiga, som är så rättfärdiga som hela den lag som jag idag ger för fram för er? Och samma tanke plockas upp av Petrus i 1 Petrus brevet när han säger att också vi hedningar har liksom genom Guds nåd blivit delaktiga i Israels kallelse att vara präster för hela världen. Petrus säger i 1 Petrus 2, vers 9 och 10: ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans väldiga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Och ni som förut inte hade mött barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Budorden måste läsas och levas ut mot bakgrund av denna kallelse som har givits av en frälsande Gud. Som kristna har vi blivit kallade och utvalda av Gud. Vi har blivit Guds egendom, och vi har blivit det för att i ord och handling proklamera hans underbara gärningar. Vi lever efter buden som ett sätt att tillbe den sanna guden. Och därigenom visar vi för världen vilket folk Gud vill forma. Alltså våra futtiga liv, i alla fall till synes futtiga liv, fångas upp i de stora syften som Gud har för världen. Lögn och falskhet, det ligger nära till hands för oss, eftersom vi är syndare. Men genom vår lydnad så förvandlas vi till ett sanningens folk. Stora ord. Budorden Budorden är inte en handfull liksom etiska riktlinjer för mänskligheten i största allmänhet. Budorden är en motkultur. Det är någonting obevekligt, provocerande och omstörtande. Ett sätt att leva för de som vet vilka de är och vem de tillhör. Att vara kristen är inte att tro liksom, på något religiöst, abstrakt. Att vara kristen är att vara kallad att i gemenskap leva sitt liv så att om Gud inte finns så blir detta sätt att leva meningslöst. Det svenska ordet för tro är alldeles för svagt i det här sammanhanget. Att vara kristen är att varje dag lägga sitt liv på knivsäggen. Att varje dag satsa hela sitt liv på att Gud styr världen och Gud en dag kommer att segra. Att Guds väg kommer att segra. Att vara kristen är att vara annorlunda. Inte bara att tänka annorlunda eller tro annorlunda liksom för sig själv, utan leva hela sitt liv annorlunda och göra det utifrån en kristen gemenskap. Det är att vara del i ett konungsligt prästerskap som i sitt liv förkunnar Guds väldiga gärningar. Det är ni. Och vid första anblicken så kan man tänka att de här 10 buden, det är liksom en rad etiska plattityder. Men de är givna till en gemenskap, till ett folk som visar att det inte är så. Det här ska vi förstås se mer i detalj framöver. Men vi kan ta det 8:e budet som ett exempel, som säger att vi inte ska stjäla. Det kan ju nästan alla stämma in i. Det låter ju väldigt klokt. Men innan vi blir allt för överens med resten av världen om det här, så måste vi vara överens om vad vi menar med vårt. Alltså, i Israel så skulle en vägran att dela med sig av efterskörden. Alltså, jag är bonde och jag samlar ihop, jag tröskar det jag får, liksom det jag har odlat. Och sen så växer upp en efterskörd. Och då skulle vi i vår kultur tycka att det är självklart att jag är bonden. Det är mitt det här också. Men i Israels kultur så skulle en vägran att ge den här efterskörden till de fattiga betraktas som stöld. Du är en tjuv om du tar efter skörden och behåller den för dig själv. Det skulle betraktas som en stöld att inte ge tionde till Guds hus. Du är en tjuv om du behåller den här tiondelen. Här finns alltså den kristna församlingen för att i ord och handling visa att allt vi har vi fått som en gåva av Gud. Och att det 8:e budet då avslöjar korruptionen i både socialismen och kapitalismen och visar en helt annan väg. Det är allt annat än en etisk plattityd. Ja, det var den första punkten som handlade om vilka buden gavs till. Och det här perspektivet kommer vi alltså att bära med oss hela tiden. Guds kallelse till oss att vara ett rike av präster, ett heligt, ett annorlunda folk. Den andra punkten handlar om lydnad. Och här vill jag säga 2 saker. 2a. Kallelsen till lydnad helt enkelt. Och b. Skillnaden mellan lydnad och samförstånd. Gång på gång kallar bibeltexterna oss till lydnad. Gång på gång. Inte en gång eller 2 gånger utan gång på gång. Om och om igen. Till exempel så kan vi se det i de texter som vi har hört läsas idag. Som står tryckta på pappret som ni har fått där. I 1 Johannes 2 så står det om att den som inte håller fast, det vill säga lyder, hans bud är en lögnare och sanningen finns inte i honom. I 2 Mosebok 19, om ni nu hör min röst, det vill säga lyder, och håller mitt förbund, det vill säga lyder, ska ni vara min dyrbara egendom. Den 7 november 1988 så citerades den mycket berömde dramatikern Eugene O'Neill i tidningen Times. 100 år efter hans död, eller förlåt, efter hans födelse, 35 år efter hans död. Och han sa så här: den förbannade teatern står mig upp i halsen. Och han fortsatte att säga: om jag fick ut någon andlig tillfredsställelse från de här framgångarna inom teatern så skulle det kanske kompensera någonting. Men det gör jag inte. Framgång är platt. Det är lika platt andligt sett som misslyckande, sa Eugene O'Neill. Och jag tycker att det är intressant. Det är för att den här mannen visste vad han talade om när han talade om framgång. Han hade vunnit Pulitzerpriset 3 gånger. 1936 så tog han emot Nobelpriset i litteratur. Och då belönades han ändå inte för de verk som väckte mest jubel hos kritikerna. Det jubel som han levde i dag efter dag. Det är intressant därför att den högsta drömmen av många av människor idag är just den typ av framgång som Eugene O'Neill fick uppleva. Man är villig att offra nästan vad som helst på denna karriärens altare. Och så kommer då denne man, denne superauktoritet som har kommit så mycket närmare att uppfylla den här typen av drömmar och om ära och berömmelse än någon av oss här inne. Han kommer och säger att framgången är helt tom. Att den är lika värdelös att fylla själen med innehåll som misslyckandet är. Om den här typen av extrem framgång inte lyckas tillfredsställa den mänskliga själen så kan man undra, vad kan då göra det? Inte helt otippat så kommer ett bibelcitat här. Första Johannes brev kapitel 2, vi har hört läsas. Det står i 5:e versen. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. I Bibel 2000 står det att Guds kärlek i sanning har nått sin fullhet. Bibeln påstår att det som kan fylla den mänskliga själen är att hålla fast vid, det vill säga lyda Guds ord. Att vägen till djup existentiell tillfredsställelse går genom att lyda Guds ord. Det är intressant. Därför att vi i vår tid, i vårt samhälle har kommit att förakta tanken på lydnad. Att vi skulle böja vår vilja under någon annans vilja. Och att det dessutom skulle vara någonting som är bra för oss. Det låter som en självmotsägelse. Hur skulle det kunna vara bra att böja sin vilja under någon annans? Handlar inte frihet om att göra vad man själv vill, när man vill och hur man vill? Är inte liksom den egna viljans förverkligande själva grundbulten i vad frihet är för någonting? Knappast. Det är som sagt en dåres tanke och vi kan använda minimal tankemöda för att se hur motsägelsefullt det är. Min vilja är inte klok och inte din heller tror jag. Å ena sidan så vill jag vara frisk och leva länge. Å andra sidan så vill jag äta chips och dricka läsk 3 gånger om dagen. Morgon, middag, kväll. Alltså vägen till frihet handlar inte om min egen viljas förverkligande. Tvärtom, allt som oftast så handlar det om att jag böjer min vilja under någon annans i lydnad och i disciplin. Om man tänker efter så förekommer det här överallt i vårt samhälle. Vi vet ju det här egentligen, det är bara att vi har glömt bort det. Vi kan ta den här fysiologiska disciplinen som exempel. Vi fortsätter där. Vi vet nödvändigheten av fysisk disciplin. Den fysiska disciplinen talar om för mig att det inte är nyttigt för mig att äta chips och dricka läsk i dessa mängder. Alltså, om jag gör det så kommer jag att dö den dö. Jag måste böja min vilja och säga nej. Jag avstår från det här, hur gärna jag än vill det. Vissa av oss, vissa hängivna, har till och med någonting som kallas för PT. PT, det är ni. En PT, det är någon som du bokar en tid med, förslagsvis på ett gym av något slag. Det är en person som du underordnar dig och som du lyder trots att hela ditt känsloliv är i gungning. Att varje cell i din kropp ropar nej, 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 inte mer. En PT är en personlig tränare och hans eller hennes uppgift är helt enkelt att se till att du tar ut dig så mycket du kan. Och när du ligger där och svettas och flåsar så säger han eller hon, En gång till. 10 armhävningar till. Kom igen. Och vi betalar pengar för detta. Alltså, det är alldeles förunderligt. Vi vet att den fysiologiska friheten kommer av att vi böjer vår vilja. Om nu din kropp är formbar och måste disciplineras för att bli sund och frisk, hur mycket mer gäller inte det din själ? Den moraliska friheten kommer på samma sätt, genom lydnad och genom disciplin. Och Bibeln säger alltså att lydnaden leder till frihet. Andra Mosebok 19, vers 5. Ni har det på pappret. Om ni hör min röst och håller mitt förbund, det vill säga lyder, då finns det i hebreiskan, för att liksom tydliggöra det här kausala orsakssambandet. Då ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Jag är frestad att fortsätta och fördjupa det här argumentet, men jag stannar här därför att det leder oss till nästa underpunkt, nämligen skillnaden mellan lydnad och samförstånd. Lydnad och samförstånd är alltså inte samma sak. Låt säga att du har ett barn, en 5-årig pojke, som du säger till att gå och borsta tänderna. Han vill inte borsta tänderna. Och han frågar: varför, käre mor eller far, ska jag borsta mina tänder? Då kan du som förälder välja om du ska söka samförstånd eller om du ska söka lydnad. Om du vill göra det i samförstånd så kan du ge honom goda skäl som han kan förstå. Det kanske blir hål i tänderna om du inte borstar tänderna. Och det är ju inte bra, därför att det kommer att göra ont. Och ont vill du ju inte ha. Okej, då går jag och borstar tänderna. Jag liksom accepterar dina argument. De är solida. Men han kanske inte vill resonera med dig. Han kanske ligger på golvet och skriker: jag vägrar. Och du kanske inte vill resonera med honom. Det finns goda skäl för honom att göra det, men han fattar inte de skälen. Och du vill inte ge honom de skälen. Alltså, du är hans förälder och nu har du sagt till honom att gå och göra detta, oavsett om han vill eller inte. Lydnad är inte samförstånd. Det är olika saker. Lydnad är att böja min vilja, även om jag kanske tycker att det är en dålig idé. Det här är viktigt att se när vi kommer till Bibeln och frågan om att lyda Guds lag. Det finns så många människor som säger: jag tror på Gud, jag tror på Jesus. Och det finns, men det finns så mycket i Bibeln som jag inte kan tro på längre. Jag tror liksom på de övergripande principerna, men jag tror inte att Bibeln är sann i allt den påstår. Det kan låta intellektuellt och det kanske till och med på något sätt kan låta ödmjukt. Men det är ett väldigt djärvt påstående för en kristen att göra. Därför att när du säger att vissa saker i Bibeln är sanna och vissa inte är det, så måste man ställa frågan: hur kan du veta det? Det innebär alltså att du har en annan auktoritet utifrån vilken du bedömer Bibelns sanning. Och denna andra auktoritet måste ju vara du själv, din egen urskiljningsförmåga eller din egen erfarenhet eller dina känslor. Antingen ställer du dig under Bibeln och låter Bibeln utvärdera dig trots att du inte förstår. Eller också ställer du dig över Bibeln och utvärderar sanningen i Bibeln. Det finns inget mellanting här, antingen över eller under. Om du nu tar en endaste vers i Bibeln och säger att den här versen är inte sann, så innebär det att du har ställt dig över. Du anser dig då veta bättre. Och du gör det utifrån någon annan, någon högre standard än Bibeln. Det är ett riskabelt projekt. För att historien visar att folk i olika epoker, tidsepoker, i olika kulturer har förkastat olika saker ur Bibeln. Man är förstås färgad av sin egen kultur, av sin egen samtid. Och man kan undra, hur kan du veta liksom, att just din bedömning av Bibeln är objektiv och fri från fördomar? Och låt säga nu att du vill ha en personlig relation till Gud. Vad vill han att du ska göra med ditt liv? Hur vill han att du ska leva? Det här finns ju i Bibeln. Det är där du får svar på de sakerna. Hur ska han någonsin kunna säga emot dig? Hur ska han någonsin kunna korrigera dig om du bara tar alla de saker som du inte förstår dig på eller tycker är jobbiga och plockar bort dem och säger det här räknas inte? Alltså han får ingen chans att liksom korrigera ditt liv, att tala in i ditt liv och säga det här är inte rätt. Det här måste du sluta med. Det är inte bra. Kanske såg du filmen Karate Kid. Minns du den? Den var väldigt populär i mitten på 80-talet. Den handlar om den unge mannen Daniel LaRusso. Och han vill bli mästare på karate. Och han vill bli tränad av Mr. Miyagi. Den karatemästare. En mycket motvillig figur. Och det är en stor framgång i filmen att Mr. Miyagi äntligen går med på att träna Daniel här. Och när då den unge Daniel kommer hem till Mr. Miyagi och undervisningen äntligen kan börja, så säger Mr. Miyagi här att nu ska du börja med att måla mitt hus. Du ska måla huset. Här har du en pensel och nu ska du dra den upp och ner och upp och ner och upp och ner. Ja, så det gör då Daniel. Han undrar ju någonstans, ska vi inte syssla med karate här? Men han gör ju det för att det är en auktoritet. Och när huset äntligen är målat, efter mycket möda och besvär, och de äntligen kan börja med karate, så får Daniel i uppgift att vaxa Mr. Miyagis bil. Med ena handen ska du dra på vaxet och med andra handen ska du ta av vaxet. På med vaxet och av med vaxet. Ni skrattar, ni som har minst det här. Det är lite komiskt. Och när den bilen är färdig, efter mycket möda och besvär, så är det dags för nästa bil. Och sen nästa bil. Om och om igen. Och sen så fortsätter det här. De här meningslösa, till synes meningslösa och enformiga och tråkiga uppgifterna. Dag ut och dag in. Tills det sist, det brister för denna unge Daniel. Och han undrar, skulle vi inte syssla med karate här? Vi slösar ju bort tiden. Vad är det frågan om? Och då visar Mr. Miyagi hur allt hänger ihop. Och hur han har tränat den här Daniels muskelminne. Alltså varje tråkig uppgift som denne Daniel blir tvungen att göra. Hade ett långt, långt högre syfte. Som Daniel inte kunde förstå just där och då. Och det är ett gott sätt att förhålla sig till Bibeln. Till de texter som vi inte förstår i Bibeln. Jag förstår dem inte, men av tilltro till den vars vilja de uttrycker så väljer jag att ändå följa dem. Ja, nu har tiden gått. Väldigt kort så kommer jag bara att beröra den tredje punkten här. Den handlar om att buden för oss till Kristus. Det första buden lär oss är att vi inte klarar av att vara rättfärdiga i egen kraft. Guds lag är allt för hög för att vi ska kunna hålla den. Buden avslöjar att vi är syndare, vilket i sin tur visar vårt desperata behov efter en frälsare. De driver oss till Kristus. Vi klarar inte av det här. Så vi kastar oss på Kristus. Första Johannes 2:1 säger att om någon syndar så har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra utan också för hela världens. Utan Kristus så krossas vi. Underbuden. Han är försoningen för våra synder och han för vår talan inför Fadern. Priset är betalt redan. Skulden är redan sonad. Du är fri från syndens slaveri. Vilket innebär att din lydnad inte är en desperat lydnad för ditt liv. Utan det är en lydnad i glädje och tacksamhet för den frälsning som du redan har fått. Fritt och förutan. Men vetskapen om att vi är syndare för oss också närmare varandra som församling. Buden stakar ut ett sätt att leva som bara är möjligt genom en gemenskap där man regelbundet ägnar sig åt bekännelse och förlåtelse och försoning. Som kristen gemenskap så har vi fått de verktyg vi behöver för att gestalta Guds vilja i denna brustna värld. Vi kan tala sanning med varandra. Det är skrämmande, men vi kan det. Därför att vi kan också bekänna våra synder och söka förlåtelse. Vi har fått ta emot Kristi förlåtelse. Och därmed kan vi också ge varandra förlåtelse och försoning. Ja, vi kommer att se framöver att det här är... Det är stora saker alltså. Och när vi nu går in i firandet av Herrens måltid och konkret gestaltar hur Kristus bröts för att ge oss liv, för att ge oss försoning, så är det ett sätt att uttrycka enhet och försoning med varandra. Och enhet med hela den historiska kyrkan som har förkunnat Guds bud i alla tider. Som har firat Herrens nattvard i alla tider. Tänk om vi i Göteborgs baptistförsamling, tabernaklet, kunde utgöra en gemenskap där vi kan tala sanning med varandra. Därför att vi också kan bekänna för varandra vår synd. Där vi kan förlåta varandra. Så låt oss nu i nattvarden mötas hjärta mot hjärta och förenas kring det förunderliga faktum att Gud själv har fötts som människa och att han har gett sitt liv för oss till förlåtelse och till upprättelse. Och avslutningsvis, jag vill också uppmana dig som ser att lydnaden av Guds lag inte är en verklighet i ditt liv. Jag vill uppmana dig att vända om. Att fatta ett beslut, att gå i lydnad fast du inte förstår. Be att Gud ger en ny syn på hur du har ordnat ditt liv och hur du kan ändra ditt liv så att det förhärligar honom. Lydnad, frihet och tillbedjan hänger ihop. Amen.